Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Woop woop! Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag passa på att prata om poddens två sponsorer, och vi börjar med ICA Quantum Nacksta. Gänget är borta, de är så pass smarta att de har färdigrätter den här sommaren för alla möjliga tillfällen. Oavsett om du ska sitta i parken, vara på beachen en dag eller om du bara känner en kväll att nej, jag orkar inte grilla. Då drar ni till ICA Quantum Nacksta och handlar er färdigrätt. Poddens andra sponsor, Eurokakel, där har vi ett gäng som vet hur man ska hantera kakel och klinker, och de levererar det i hela Sverige. Besök eurokakel.omvandlaren.se för mer information. Nu rullar vi jingeln! Ja men hallå och varmt välkomna tillbaka till Hockeypuls podcast. Nu sitter vi här igen med en intressant gäst framför mig. Det är Patrik Zetterberg, sportchef i Vik. Och jag måste börja med att säga, jag ska komma med en åsikt här, Patrik. Du är Hockeysveriges just nu mest underskattade sportchef. Kommentar.
Ja, det har jag ingen aning om så sätt, utan jag fokar väl på att göra så bra jobb jag kan här i Västerås just nu då, så att, men det är väl kul om du säger så, men ja, vi får se.
Men jag tänker på att vända i ettan, gå upp direkt, bygga det laget ni gjorde i Hockeyallsvenskan, sluta på en tredje plats, och nu känslan också att ni kommer slåss som en topplacering även kommande säsong. Det är där någonstans jag finner min åsikt.
Ja, det är väl kul. Jag menar, det är väl precis som du säger. Det är klart att vi har gjort en häftig resa, och den har varit relativt spikrak de här åren, och det ser jäkligt intressant ut inför nästa säsong också såklart. Så att jag förstår ju vad det bygger på någonstans, men det handlar om att behålla fötterna på jorden och fortsätta jobba ännu hårdare för att liksom nå de mål vi har. Så att vi är inne på en häftig resa och vi ser vad den tar oss den här säsongen.
Men som du säger, en spikrak resa uppåt. Men känner du att du har blivit varm i sportchefskläderna?
Bekvämare, så kan jag väl uttrycka det. Det är klart att jag tycker jag lär mig saker varje dag. Och det är väl det som är häftigt. Man vaknar upp på morgonen och det är liksom nya utmaningar och den ena dagen är inte den andra lik på något sätt, för du vet inte, det dyker upp saker hela tiden och du är i någon förhandling eller du ska på något möte eller det är någon match vi spelar och sånt, så att man lär sig jäkligt mycket inom branschen, men jag tycker man lär sig minst lika mycket om sig själv som människa, så att jag har väl tagit kliv, men jag känner väl att jag fortfarande har mycket att lära.
Om vi ska ta det egentligen nu från start, att gå från sportchef i Hockeyettan till att vara i Hockeyallsvenskan. Alltså en stor omställning, självklart. Men kan du berätta, som verkligen har suttit på de båda stolarna, vad är den mest märkbara detaljen som du kan säga?
I det här fallet så var det väl liksom, vad ska man säga, dels hade jag väl inte varit sportchef fullt ut för seniorlag innan vi hoppade på ettan. Jag hade ju varit med lite som assisterande med mest fokus på våra elitjuniorer under några år. Men det svåra då var väl att jag inte hade så bra koll på division 1. Man har ju hyfsat koll på Allsvenskan och på SHL och så vidare. Men ettan var ganska svår. Och där var vi liksom klivet, okej, hur gör vi det här? Ska vi sikta på att plocka spelare som är på gränsen på allsvenska spelare? Ska vi titta på att plocka spelare som är vana toppspelare i ettan? Det var lite så vi kände liksom att vi ska bygga det. Och även då försöka hitta då sådana här som kommer kunna ta kliv. Unga spelare som kan ta de här kliven. Och det tycker jag någonstans vi prickade ganska bra på, uppenbarligen. Att många spelare var vana att spela de här allettan och komma in i de här playoffet. Och sen hade vi liksom många saker som föll på plats. Vi hade ju en målvakt i Dalbom som stod på huvudet där i slutet och kvalserien och de här bitarna. Så att, sen skillnaden med allsvenskan är väl att där kändes som att vi hade lite bättre koll på spelare. Nu valde vi ett annat spår kanske där, titta på lite hemvändare spelare som vi visste vad det finns i dem, men som kanske hade haft lite tyngre säsonger. Och även få med oss då några spelare som kunde dra vidare det här vi hade byggt upp med lagkänslan och så den här vi-känslan som vi hade gjort i ettan. Så att mixen där, jag varit ju fantastisk egentligen så här med facit i hand. Vi tittar på Ersson som någonstans inte folk hade så jättebra koll på. Det var ju knappt så jag hade det heller liksom, så att få en sån här utväxling och med flera. Liksom. Jag tycker hela laget och alla spelare i stort sett tog kliv. Vissa tog ju mer eller mindre kliv och nu har vi 5 spelare som lämnar för ett SHL och jag menar, det är också ett kvitto på att någonstans gör vi någonting vettigt. Så att det är hela tiden en process som pågår och vi lär oss av den hela tiden.
Men det här, det kanske är klumpigt att uttrycka det som att du är tacksam att ni åkte ur, för det förstår jag att man inte är med tanke på att åka ur en serie. Det är ju ett misslyckande och en organisation som måste förändras och en enorm besvikelse. Men med facit i hand, kan du känna, alltså i din egen personliga utveckling som sportchef också, att det var väldigt nyttigt att börja där?
Absolut, det är väl klart det är så. Jag tror att har vi inte åkt ur så här, jag är säkert inte sett det här idag heller någonstans. Men sen vill man ju aldrig åka ur. Jag menar, där och då var man ju helt bestört. Det var ju liksom en av de tyngsta dagarna i min idrottskarriär någonstans och var en del av det liksom. Så att det är ju klart att där och då var det jättetungt, men jag tror att med facit i hand, när vi lyckades då på ett år stötsa tillbaka, så tror jag det här kanske var otroligt nyttigt för hela föreningen. Att få en hel ny start, börja om grunden, bygg liksom även den sportsliga delen likväl som vi bygger hela föreningen just nu. Och så sätt så kanske det var nyttigt för klubben.
På vilket sätt känner du att ni bygger föreningen, om du ska utveckla det?
Nej, men vi känner väl någonstans att vi, många satt och tittade snett på Västerås. Det var många som kanske tyckte peka finger och garva åt oss när vi åkte ur, att rätt åt det är lite sånt. Man kanske hade satt sig lite på höga hästar och tittat ner och tyckte man var lite mer och bättre och sådana saker. Och det var den bilden vi kände, att nu har vi chansen att ändra den här. Så att, jag menar, likväl som vi vill göra en resa sportsligt och ta såklart upp och göra ett bättre hockeylag, så vill vi även bygga en förening som uppfattas som man vill vara nära och tycker liksom är sund och man vill stötta och näringslivet vill vara med och supportrarna trivs att vara här och skapa en närhet helt enkelt, plocka ner föreningen till folket igen. Och den resan tycker jag har ju varit minst lika framgångsrik som vi har kanske varit rent sportsligt under den här tiden. Så att det är någonting vi värderar väldigt högt och vi fortsätter att jobba med varje dag.
Jag har pratat med Thomas Mittell tidigare i podden och han har faktiskt pratat, han bor i Västerås och pratat om att det finns en helt annan hockeyglöd idag i Västerås och Vik än vad han kände. Det gjorde kanske under sin tid i Vik och bara för ett par år sedan. Vad är största skillnaden och faktorn egentligen till att ni har lyckats med det?
Ja, det är ju svårt att säga. Jag tycker man har gjort väldigt, väldigt mycket bra i Västerås under årens lopp sådär och någonstans. Men att vi har väl satt ett stort fokus på att liksom vara nära och göra någonting tillsammans och involvera supportrar, partners, vad ska man säga, media och sådana saker. Att liksom sunt förnuft, alltså vara lättillgängliga, inte göra något större väsen av sig på något sätt, utan liksom jobba ödmjukt och målmedvetet med en hög kravbild på oss själva såklart. Och det har väl någonstans tagit oss dit där vi är idag.
Hur har du märkt av engagemanget hos till exempel sponsorer, företagare när ni har varit i ettan och fått börja om och kanske idag i Hockeyallsvenskan när ni anses ska vara ett topplag?
Ja, men det har ju varit en häftig resa där också såklart. Jag menar, dels har vi ju fantastiskt många trogna partners där ute som har stöttat oss egentligen var vi än är, och tack vare dem någonstans så vi kunde liksom ändå ge oss hyfsat bra förutsättningar i ettan. På något sätt vi fick med oss de här partnerserna som gick in och stöttade oss i det här, och de följer ju med såklart vidare upp då i en allsvenska. Det blir ju en spin-off någonstans. De följde ju med det här och tyckte liksom att fasiken, det är skitkul att få jobba nära och tillsammans med Västerås. Så att sen gör ju allsvenskan generellt att du får lite mer centrala avtal, och det är klart att andra företag som kanske vill synas lite mer blir ju intressant att komma tillbaka kanske då till klubben igen. Så att det har vi ju märkt stor skillnad.
Är det en annan typ av press du upplever den här sommaren jämfört med förra, eftersom att ni av förklarliga skäl ansågs vara underdog då?
Det vet jag inte. Jag har inte tänkt riktigt sådär. Jag tycker liksom någonstans att jag känner själv att förra året gick vi med en trupp som vi kände oss kanske lite osäkra på själva, och många utifrån tittade på oss och undrade okej, vad är Västerås? Vem ska göra målen? Vem ska stoppa pucken och fixa ledningen det här överhuvudtaget? Och det tycker jag väl att vi bevisade förra året, att vi vi fixar liksom. Och i år känns det ju som att vi går in med en mycket stabilare trupp med spelare som kanske redan har gjort fantastiska säsonger i år i andra klubbar, likväl som de spelarna som följer med oss nu från förra året har ju fått ett år till och känner ju att fan, allsvenskan fixar ju. Så jag känner ju att nyförvärven är ju en del i det här, men likväl våra spelare som är med oss har ju ett år till, så för mig blir de också nyförvärv med mer erfarenhet och vet vad det handlar om och kan börja på några trappsteg högre upp. Så att det är väl skillnaden i år, så att jag känner mig liksom mer trygg att gå in i den här säsongen och känna att vi har ett lag som absolut är ett bra allsvenskt hockeylag. Så får vi se hur långt det bär.
När vi sitter och spelar in det här, då har du 2 målvakter, 8 backar och 13 forwards på kontrakt. Hur skön är den känslan att redan nu faktiskt ha kunnat sätta en allsvensk trupp?
Ja, men den är ju jätteskön. Alltså det är väl klart att man vill väl så tidigt som möjligt vara klar med det. Framförallt när vi jobbar ju väldigt målmedvetet och fokuserat på att bygga gruppen. Och här har vi i stort sett alla är på plats nästintill nu. Så att jag menar, att ha det redan här när vi kör igång en sommarträning 1 maj, det är ganska unikt tror jag. Det är väl någon enstaka då som... Kelsey nu är ju absolut inte på plats än, men fick han vara så skulle han vara här imorgon. Men så det är klart, vi känner ju nu att det nya bygget är igång, de nya har kommit in i det, de trivs kanonbra, liksom de gillar fysupplägget, liksom gruppen, stan, så att det börjar sätta sig redan nu och det är en rätt häftig känsla.
Har ni märkt av att Viks klubbmärke väger ganska tungt efter den här, ja men dels historiskt såklart, men efter den här framgångsrika säsongen ni hade med dig i pannan och Ivarsson kanske i spetsen, att det här är ett projekt som jag gärna vill vara med på?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag generellt. Jag har spelare själva som har ringt och vill till Västerås. Jag får agenter som hör av sig som säger att fan, min klient, den här spelaren, hör av sig till mig och vill att jag ska kolla med Västerås. Så att där är lite annat i år mot vad det kanske har varit de här åren jag hållit på tidigare. Då har man börjat från noll. Här hade vi i alla fall med oss en halv trupp in i det. Sen tappar vi ju en del spelare såklart, men nu satt vi i ett läge där vi liksom kunde mera lägga ett pussel. Titta, vad är det för typer av spelare och karaktärer vi vill ha in i det här? Och liksom mera kunna liksom headhuntat på ett annat sätt och kanske tagit fram mellan 3 och 5 namn på varje post. Och liksom, de här är vi intressanta av. Vissa kanske vi inte har kunnat ha fått av ekonomiska skäl eller av andra skäl. Men att någonstans så tycker jag att de spelarna vi har fått är de vi har velat haft. Och det känns jäkligt skönt.
Har det varit en tuffare avvägning då? För jag kan tänka på att man måste sortera på ett annat sätt när inte agenterna hör av sig som de kanske har gjort nu.
Ja, alltså det är klart att det blir ju, vi sitter ju i ett läge nu där vi får säga nej till bra spelare. Så det är ju skillnaden kanske.
Ett angenämt problem.
Ja, det är ju så man måste se det. Det är liksom, och då har vi ju liksom, tycker jag, någonstans skapat någonting bra. Att liksom, och jag tror att Västerås är inte någonting du går till för att du kanske får bäst betalt, utan det vi har gjort genom den här säsongen och kanske året innan också är ju någonstans att skapat en miljö där folk nu ser att det är ett bra ställe för mig att vara på, att ta nästa kliv i min utveckling. Och i och med att vi nu, om man säger, tappar eller skickade iväg spelare till SHL, så är det klart att det är ju ringa på vattnet, och det märker ju spelarna och jag menar hockeybranschen i stort också, att Västerås gör någonting bra, och att det har vi för avsikt att fortsätta göra såklart.
Nu är det dags för faktarutan, och ni som lyssnade på det här vet ju hur det går till, men Patrik Zetterberg är ju sportchef, så det blir en liten annan variant av den faktaruta som ni kanske är vana vid. I stora drag så är det den samma, men den kanske kommer ha några detaljer som är lite annorlunda. Smeknamn?
Zäta.
Har det varit speciellt att ha haft det smeknamnet med tanke på att det finns en annan Zäta också som har en, kanske en annan karriär spelarmässigt än vad du haft?
Ja, nej. Han är väl, vad heter det, hade väl kanske lite bättre karriär än vad jag hade. Så där får man stå tillbaka lite. Men man får väl vara glad att man kanske då har samma smeknamn som honom. Så att, ja, men det är väl det smeknamnet som de flesta kallar mig nu för tiden och har gjort i...
Men är det någon som säger Zäta i Västerås, då vet man att man pratar om dig och inte om Henrik Zetterberg.
Ja, det kan man nog vara ganska klar med, att det är nog mig man pratar om då. Eller junior då, såklart. Men...
Ja, exakt. Lukas, ja. Är det Lill Zäta där, eller vad går han på?
Ja, det är nog Zäta eller Lill Zäta, tror jag.
Ålder?
48.
Du skrattar.
Jag kommer knappt ihåg själv, det börjar bli så många år.
Och närma sig den här magiska gränsen 50. Är det på något sätt, kanske inte en åldersnoja, men att man börjar blicka tillbaka på vad man har gjort och vad som ska hända härnäst?
Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker jag känner mig liksom inte, höll jag på att säga, gammal är jag väl kanske inte heller på ett sätt. Men det har jag inga problem med alls. Utan däremot tycker jag väl att jag är ganska bra och tillfreds med livet just nu, så att ja, det känns rätt, helt rätt.
Och i sportchefsvärlden så kan man ju säga att 48, det är ju ingen ålder heller.
Nej, så är det väl. Där finns det väl inget bäst före datum på det sättet.
Fordon.
Bil.
Vad har du för? Det kanske du inte vill säga vilket märke.
Ja, jag åker en Volvo.
En Volvo?
XC60, ja.
Och den trivs du i, eller?
Absolut. Den har kört några mil här i den här vintern, så att, ja, det är som ett andra kontor.
Är det den du sitter i oftast när du ska på matcher och så, eller sitter du med på bussen, eller hur brukar det se ut?
Ja, nu har jag, i år har jag faktiskt varit med på alla båda borta matcher förutom två faktiskt. Av en slump så varit båda matcherna mot Vita Hästen borta, var inte med. För övrigt har jag varit med alla matcher, men de här längre åker jag med bussen, men det som ligger i 2-3 timmar bort, då brukar jag ta egen bil då. Så att,
är det viktigt för dig att vara närvarande på det sättet i din roll?
Ja, men det tycker jag. Jag har ju valt att jobba nära laget. Jag vill vara en naturlig del av laget. Jag vill att spelarna ska kunna vara sig helt själva när jag är där nere. Jag har haft en egen karriär där jag i stort sett har bara sett sportchefen när laget har gått dåligt. Han kommer in och skriker lite grann och så sopar man igen en dörr och går därifrån. Och det känner jag liksom, den vill inte jag vara, utan jag vill vara där oavsett om vi vinner, förlorar. Spelarna ska kunna vara sig själva och kunna liksom chibba och chabba med mig också någonstans. Även om såklart vi vet en respekt i den yrkesrollen är ju såklart där de är. Och det tror jag liksom har varit en viktig del i den framgång som vi kanske haft de här åren. Att liksom det är en skön stämning där nere. Och det är som jag sa, när matchen är slut, även om vi har vunnit och förlorat, det gäller liksom att särskilja på person och prestation. Och det tycker jag vi har lyckats bra med.
Det verkar vara mer vanligt förekommande också att sportchefer jobbar mer tajt mot sina lag. Som du är inne på tidigare, kändes som att de kanske distanserade sig lite mer och sedan kom ner och kastade en sko eller skällde ut någon spelare, tog fram hårtorken. Det känns som att det finns ett annat klimat från sportcheferna idag.
Ja, men det tror jag. Jag tror väl liksom att det är väl kanske det här man pratar om, det här moderna ledarskapet. Och jag menar, tittar vi generellt ut i samhället idag så är det ju på ett helt annat sätt. Du behöver jobba mycket mer med människan, och vi jobbar ju coachar väldigt mycket människan. Det är kanske den vi sätter störst fokus på, liksom att få människan att må bra. För då tror vi att då är det större chans att du ska kunna liksom ta nästa kliv ute på isen också. Och det här positiva ledarskapet, att vi sätter ju stort fokus egentligen på det du gör bra. Det är det vi vill att du ska göra bättre. Och sådana saker.
Så du och Pannanen och Ivarsson, ni pratar egentligen mer om mänskliga aspekter och kanske inte mer hockeytekniska detaljer och hur de ska bli bättre.
Ja, men det går ju lite hand i hand någonstans. Utan ju mer vi kan, ju närmare vi kan komma en individ, ju mer den kan öppna sig, ju mer vi kan öppna, ju bättre relation vi har, ju mer ärlig kan ju vi vara mot den spelaren, och likväl kan spelaren känna att jag kan vara helt öppen och ärlig mot min tränare. Då tror jag liksom man har störst chans att nå en framgång med de gemensamma målen. Och i det här fallet är ju det hockeymässiga såklart. Dels som lag och dels för att utveckla individ. Och det här är liksom någonting som vi jobbar otroligt hårt med. Framförallt Thomas och Lasse nere i omklädningsrummet. Och det känns som att vi är på rätt spår.
Det kan inte bli svårare för dig då när du väl ska sätta dig vid förhandlingsbordet, att du har en så pass nära relation med de här spelarna?
Nej, det känner jag inte. Jag tror alla någonstans, jag har ju under de här åren fått tag i en hel del tuffa beslut någonstans. Och man måste ju förstå att mitt jobb är att ta Västerås ishockeyklubb till nästa nivå och ta det framåt och utvecklas på olika sätt. Och det är klart att det innebär ju tuffa beslut ibland, och då måste man lägga det åt sidan. Person, återigen personprestation. I det här fallet liksom är det så att vi måste känna att vi kommer inte kunna, vi tror inte på den här spelaren. Vi kommer kunna erbjuda den rollen, den istiden den behöver. Då är det ju inget bra för någon att vara här egentligen. Det har ju inte att göra med att vi tycker att han är en dålig människa. Utan vi tror ju så här, det här måste vi göra för att laget ska ta nästa kliv. Och då är det ibland obekväma beslut.
Jag upplever det som väldigt transparent i de här frågorna. Att det är precis det du säger till mig nu, det säger du till spelarna också. Att du inte döljer någonting.
Nej, det finns ingen anledning att köra någon krusiduller. Utan jag är nog väldigt öppen och ärlig. Så sätt. Och det uppskattas oftast. Sen är det klart att vi inte är överens om allting alla gånger, men jag tror att de har respekten att jag tar besluten rent sportsligt. Att det är liksom det handlar om, då inte personen i fråga. Och det är vi rätt tydliga med när vi liksom träffas och kör igång det här. Första gången vi träffar spelarna och sånt, hur vi jobbar och hur vi agerar. Och ju tydligare och rakare man är, jag tror ju bättre dialog och man säger relation kommer man ha.
Ooh, 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 ooh,
tjänar mer än en riksdagsledamot. Och där kan jag säga att arvodet ligger på 65 000.
Nej.
Är det, du vet ju hur det ser ut i Hockeyallsvenskan. Rent generellt, nu behöver vi inte gå in på dig, men sportchefer, tjänar de oftast bäst i Hockeyallsvenskan man jämför med spelare och tränare? Har du den inblicken?
Oj, nej, det vet jag faktiskt inte generellt. Det är nog svårt att säga. Nej, det tror jag. Jag tror det kan nog. Jag menar, vissa klubbar som jag vet har spelare som tjänar väldigt bra med pengar, och det är tveksamt om sportchefer där tjänar samma pengar. Men det, jag har ingen aning, om jag ska vara helt ärlig. För mig är det ju en livsstil och en passion. Sen vill man ju såklart ha betalt för det jobb du gör någonstans. Men det är inte pengarna som styr vad jag är. I mitt fall har jag ju precis skrivit ett nytt 3-årskontrakt där jag absolut inte har fokuserat kanske på pengar, utan mer att det här är ju någonting som jag vill göra. Så för mig är det viktigaste.
Det blir en fotbollsreferens här, men jag vet att ÖFK i Allsvenskan, Tony Kinberg, nu är väl inte han kanske involverad som han var tidigare, men han har ju pratat om att, och gjort det till en regel nästan, att tränaren alltid ska vara bäst betald, för det är den som får stå där när det stormar som mest och när det går bäst också. Den får stå till svars för det mesta av det som beslutfattas där ute på planen och även runt omkring. Det resonemanget, skulle man kunna implementera det i hockeyn också, att det ska vara så att tränare och sportchefer, framförallt kanske tränare också, som sparkas när det går tungt och får bära hundhuvudet, då kanske man ska ha bäst betalt också.
Ja, det är väl inget, jag säger väl ingenting emot det egentligen någonstans. Det är klart att det är en otrolig press där ute. Vi lever ju under en, det är ju liksom egentligen en resultatstyrd värld. Och jag kan väl tycka att många gånger känslan utifrån är väl att det är ganska lätt att bara sparka en tränare och gå dåligt. Och det är väl någonstans därför vi försöker ju bygga någonting som jag har varit tydlig med in till klubben också. Att ni måste ju liksom, hur vill klubben jobba vidare? Tror ni på det sättet som i det här fallet jag jobbar på? I det här fallet vi har Thomas och Lasse och vi pratar A-lag. Det är det ni måste ta en ställning till. Sen kommer vi också ha tunga perioder, tuffa säsonger. Men då kan vi liksom inte bara börja ändra om allting. Bara för att det börjar liksom skakas runt lite grann i sociala medier för att det går dåligt. Och det är det här jag tycker att klubben, det är då man visar om klubben är stark. Och tror på det man har, de mål man har satt upp. Och på den grupp som ska göra det. Den tycker jag är viktigare än att man bara skjuter snabbt här och nu. Och styrs kanske lite för mycket i impulsivitet.
Du gick in på ditt 3-årskontrakt där. Det har ju pratat mycket om SHL-intresset. Hur konkret var det egentligen?
Det är nog mest medierna och sånt som skriver de sakerna. Självklart så, det som jag har sagt tidigare, hockeybaljan är ju inte så där gigantiskt stor. Det är väl självklart, gör du saker bra oavsett om du spelar eller ledare, vissa resultat, så är det klart att då blir det ju intressant. Så det är väl klart att jag också har fått lite frågor och sådana saker och ta ställning till. Men jag var nog ganska tydlig direkt att jag var inte intresserad att gå vidare i de diskussionerna. Mitt fokus här och nu så trivs jag alldeles ypperligt i Västerås. Är det något jag vill jobba med just nu i den här branschen, så är det ju liksom Västerås. Så att här och nu helt ointressant, utan det var bara Västerås. Och jag är jätteglad att klubben har tro på det jag gör och har velat skriva 3 år helt enkelt.
I de förfrågningarna eller diskussionerna, var det sportchefstjänster då som det var aktuellt, eller fanns det andra roller som fanns på bordet?
Nej, det finns liksom ingen anledning att gå in på det något vidare såklart. Utan jag jobbar som sportchef idag och det är väl det jag har för inriktning att göra. Så att
jag måste ändå fråga, jag tror jag vet svar, men Brynäs var inte där och ställde en fråga. Nu vet jag att Mikael Sundlöv anställdes under den här våren också. Men det känns som att det har funnits en ganska tajt dialog mellan klubbarna här på slutet.
Nej, någon dialog vet jag inte. Men jag har inte pratat med Brynäs, om jag säger så. De har ju tagit tillräckligt för Västerås. De tog ju 3 spelare. Så att, ja, nej, det har det absolut inte varit. Och Brynäs har absolut inte haft någon dialog med. Så att,
men finns det en kontakt där som kanske är mer regelbunden än med andra klubbar, eftersom att det är så pass många som har gått, alltså nu pratar jag spelare, du nämner till exempel din son och Alexander Lindelöf har ju gått dit som Ersson, men bakom bandet så är det ju killar som, ja, just Ersson som har gått andra vägen tillbaka också. Har det här gjort att det har etablerats en annan kontakt mellan er?
Nej, jag tror nog i det här fallet är det nog mer slumpen någonstans. Jag menar, jag har ingen egentligen någon jättekontakter in i Brynäs. Jag menar, Campese då, så många som är från Västerås och verkar i Brynäs nu såklart. Men jag menar, vi har ju mer känt varann, om man säger lite mer hej och du, och inte varit en ingående bekanta så. Han är ju relativt ny i hockeyvärlden också. Så där är ju ingenting. Och nu har ju de gjort om rätt mycket i Brynäs också här med Sundlöv och Dakell och Sunken och tränare och sådana saker. Så att det finns ingenting sånt. Utan jag tror att i det här fallet så är det nog ganska... Kanske, vi har gjort en bra säsong och det är väl liksom inte sådär jättelångt. Det är 1,45 emellan städerna. Så jag förstår ju att det är väl många som varit här och tittat och haft ganska enkelt att kanske följa våra spelare då.
Jag tänkte just på Campes och den känslan han hade i VSK tidigare. Det är inte så att ni lärde känna varandra då och som ni har tagit med er nu?
Alltså, ja, vi känner ju varandra, men vi umgås inte om man säger så, utan han har gjort väldigt, väldigt mycket bra i VSK och är ju nu inne och gör någonting väldigt bra i Brynäs, vad jag förstått. Så att, men det finns liksom inget annat än det.
Har det varit speciellt att haft Lukas i klubben och hur mycket har du pratat med honom om nästa steg i karriären och att det blev just Brynäs?
Ja, men det är väl som egentligen så är det väl inte det optimala att ha sin son på den här nivån på något sätt. Så det var väl lite grann att sticka ut hakan kanske både för mig och även för Thomas, tränaren och Lasse då. Och framförallt kanske för Lukas själv att komma in. Men jag var nog rätt tydlig med Lukas vad det gällde och han någonstans tror jag förstod själv efter sig kanske liksom lite tyngre säsong han hade året innan med Timrå och Tingsryd. Vad som krävdes och det tror han anammade, så att jag menar, sen när säsongen har gått som den har gått så är det väl liksom såklart det underlättar för alla parter när han gör en bra säsong, då blir det ju ingen som behöver ifrågasätta någonting. Så där har vi ändå varit ganska tydliga från början att vi skiljer liksom på det här, när vi är i hallen då är han spelare precis som alla andra. Och det tror jag de andra spelarna har känt med. Att han har ju absolut inte haft någon förfördelning eller någonting, snarare kanske tvärtom. Så att nej, sen i de här besluten liksom när han ska vidare, det är väl klart att då kan man ju gå in i en papparoll på ett annat sätt. Sen var han hamnar, det är upp till honom, han är ju vuxen nu, han har ju sina agenter och sånt som han diskuterar sin hockey med. Så att det är väl fördelen nu för mig, det är att jag kan i hans karriär kan jag mer gå in och rent vara pappa nu, så det kan väl liksom vara ganska skönt då.
Jag minns ju hur det lät för ett år sedan när Lukas kom tillbaka och han var ju bespottad då, även Frycklund som hade haft en tung vinter i Tingsryd och Modo då. Med facit i hand så gick det ju fantastiskt bra, men där och då upplevde du att det var en kritisk stämning runt de här värvningarna som du plockade tillbaka, de här Västeråskillarna?
Nej, men jag visste ju att det var en vattendelare, men någonstans så kände ju både jag och Thomas och Lasse liksom att det här är så pass, vi vet ju vad det här är för hockeyspelare, vi känner ju människorna, vi har jobbat med dem tidigare, så vi kände ju att är det några som kan få dem här på banan liksom, och någonstans så är det vi. Så därför är det ju jäkligt roligt och jag är ju fantastiskt glad för killarna själva såklart, de kände ju av det här själva. Så, och det är väl liksom vissa som fortfarande än idag tycker att det här är hej och hå. Men ja, det är ju så den här branschen är någonstans. De är mitt i sin karriär, man måste förstå vad det handlar om. Så att det är ett jobb idag. Och alla vill ju spela på så bra nivå som möjligt. Och så länge är inte vi i SHL. Så att, då får vi förstå att vi kommer tappa spelare till SHL. Vi ska tappa spelare till SHL. Det kommer vi, går vi inte upp själva så ska vi göra det. Det är ett sundhetstecken för oss som förening att vi gör någonting bra.
Då var du på toppen av din karriär.
Oj.
Kanske lättare att svara som spelaren Patrik Zetterberg här.
På toppen av min karriär? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag hade väl en fantastisk säsong någonstans där 96-97 där i Västerås. Där laget tyvärr gick otroligt tungt. Men jag hade personligen en väldigt bra säsong. Jag tror det var nog enda svensk för att topp 10 poängligan och sånt där. Men jag tror vi var klara för kvalserie redan innan jul med laget. Så det var ju, det blir sån här kluven känsla kring det hela då. Men där hade jag väl en bra säsong. Men sen tycker jag väl mina år kanske nere i Tyskland rent sportsligt, så tyckte jag det var fantastiska år. Det var rolig ishockey och ett jäkla drag på läktaren. Och jag spelade en väldigt bra ishockey tillsammans med Mattias Löv och en Lenny Socio som han hette. Hade en bra kedja där nere.
Ja, Hur bra var du då egentligen? För sen kommer du tillbaka till svensk hockey, men det är ju Södertälje då. Du får dra på dig landslagsdressen några gånger. Vilken klass höll du?
Vad sa du?
Vilken klass höll du nu när det har gått nästan 20 år sedan den tiden?
Fan, det finns ju ingen värre än att sitta och bedöma sig själv. Nej, men det är väl klart att någonstans så höll jag väl i alla fall en bra elitserieklass. Jag menar, det är väl klart att du åker väl inte på landslagsläger och framförallt kanske den första turneringen där när det var ju när de här masken och Bergqvist och du vet Jölle och all det här folket, då byttes det ju inte så mycket, så den turneringen, när kan det ha varit, 97 eller någonting, var ju rätt häftigt att få åka på. Den andra jag var med på i, var i Karjala Cup, det var i Södertälje. Där började det ju lite mer bli att man testade väldigt mycket folk. Och idag kan vi tycka att det känns ju som att alla har landskamper nu för tiden. Så att det är väl på gott och ont kanske då. Men ja, jag hade där, men det är väl där någonstans. Södertälje hade också bra år.
Så det är början av sekelskiftet där sista året, eller åren i Tyskland och de där två åren i Södertälje som du kanske håller högst tillsammans med 96-97-säsongen.
Ja, det tycker jag. Jag hade väl liksom sämre år i Färjestad. Då kom jag ju dit lite stukad mitt i säsong, medan de gick ju kanon. Jag var med och vann ett SM-guld, vilket var ju fantastiskt. Och jag trivdes jättebra i stan och med klubben. Men fick väl inte ut det som jag ville själv och även som Färjestad ville. Så att där var ju någonstans ett gemensamt beslut efter två år mitt i säsong att nu går vi skilda vägar liksom. Så att där var vi lite tyngre år tycker jag. Trivdes bra, men jag fick inte ut det jag ville. Så att, men det är ju så en karriär är. Den går ju lite upp och ner. Och jag tror att i det jobb jag har idag så har man ju en jäkla nytta av det här. Hur man vet liksom hur spelare och grupper fungerar på ett sätt. Så att, det är det man får ta med sig in i nuet.
När du vände hem från tyska ligan, att det blev SSK. Varför?
Ja, det så, ja, först och främst bröt jag faktiskt mitt kontrakt i Tyskland. Egentligen ville jag inte hem. Det kändes, jag hade min äldsta son då, Pontus, gick första klass i tysk skola och det vart lite så här, kändes liksom inte helt rättvist mot honom och sådana saker, och vi kände väl att nej, men då vill vi hem. Och då blir man ju lite så här, vad ska man säga, skygglapparna på, utan vi ska sätta oss i Västerås, det ska bli tryggt och det ska bli, och då var ju inte Västerås i elitserien, utan det som de jag diskuterade med då lite grann var väl LOC och sen, men då var det att flytta till Linköping och då kände jag, nej men det ska till Västerås, och då var det egentligen Djurgården och Södertälje som jag förde dialoger med, och någonstans hade jag ju Poppe då i Södertälje, och då kändes det som vi bodde på samma område i Västerås.
Så Peter
att,
Popovic,
ja precis. Och jag kände att Södertälje liksom är ganska likt Västerås någonstans. Det är en sån hårt arbetande klubb liksom, och inte strax fixstjärnor och sånt, utan det kändes rätt där och då, och jag trivdes skitbra i Södertälje de åren. Och jag pendlade två år med Popper där. En ja, år var Leffer och Lin med också, så att,
ja, det finns ju en klassisk bild på er. Minns du den? Det är Poppe som kör, jag undrar om det är en röd Saab.
Ja, men Poppe körde jämnt, och sen körde ju Poppe alltid med mig, så sa han så här att ja, därför att då gjorde Poppe så att då hämtade han upp mig, jag undrar om det var sist eller någonting, så ibland åkte han förbi mig, så sa han så här, ja men du får sätta dig bak för vi ska hämta Leffe. Men så skulle inte Leffe med, så då fick jag sitta bak hela vägen i Södertälje. Så det tyckte Poppe var skitroligt, så att vi hade två fantastiskt roliga år faktiskt där, så att ja.
Men du var så pass hemmakär att du kände att det var Västerås egentligen bara som gällde?
Ja, men det var ju mest liksom för familjens situation då. Att liksom vi hade köpt ett litet hus vi skulle bygga och lite sådana saker. Att det kändes att vi sätter basen här i Västerås just nu. Och då fanns ju möjligheten att pendla då till Södertälje, även till Stockholm då såklart. Men det kändes bäst där och då med SSK. Så att, och det var inga konstigheter. Hellre ta en timme och åka dit, så det är ju ingenting.
Och de där två SHL-säsongerna i SSK innehåller ju faktiskt många spelare som idag har gått in i ledarroller. Det är inte bara du, det är Jocke Eriksson i Djurgården, Bert Robertson som nu är i Linköping, Jörgen Bemström assisterande i Djurgården, ja, och Popovic måste vi såklart nämna också. Varför tror du att så pass många från de två lagen har gått vidare till att bli ledare i olika roller?
Jag vet faktiskt inte. Det är nog svårt att svara på. Liksom, vissa kan man ju mer naturliga än andra någonstans. Liksom. Och, ja, det är väl... ibland är det väl slumpen och ibland är det väl liksom, vissa är födda som ledare och såna saker. Då. Det.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag har inget bra svar på det, men det är liksom, det är duktiga personligheter och jag är ju ett kanon och har gjort fantastiska jobb, så att uppenbarligen valde de ju rätt.
Men kunde du uppleva, alltså, nu när du blickar tillbaka, att just de två lagen, att det fanns fler ledartyper än i andra lag som du representerade under karriären?
Ja, men det kan väl liksom, det kan väl tycka någonstans. Jag menar Poppe är ju en ledare, en pådrivare. Han var ju liksom, det är han ju, det är han ju fortfarande, och han var ju ännu mer kanske då. Så att, och jag menar, Jocke är ju en naturlig ledare. Det är ju en kapten. Det är ju liksom en, så att, att han är där han är idag. Det hade jag gissat på någon så här tidigt, så hade det varit han. Mm. Bert har ju alltid varit målmedveten nu liksom, och vet vad han vill, och liksom ordning och reda, och rätt tydlig med det. Så att han är ju också ganska tydlig, naturlig ledare på något sätt. Bemström tror jag liksom är ju en lirare lite, kanske lite mer som mig, så där, som har gått, kanske inte det här som man trodde från början kanske skulle bli ledare då. Men
har SSK någon form av plats i hjärtat, eller är det bara Vik, Vik, Vik?
Nej, men jag tycker alla olika de här föreningarna som man har tillhört har ju liksom en del i hjärtat, förstår jag menar, för att man har ju en del av mig är ju där på något sätt, och när man är där så ger man ju 110% för det klubbmärket. Det är det som är. Sen är ju Västerås unikt. Det är min moderklubb och det är här jag bor. Och det är ju den klubben kanske jag har följt närmst under alla år. Oavsett om jag har varit iväg och spelat eller liksom när jag kom hem och la av och sådana saker. Så är liksom, har ju, den blir naturlig att följa på ett annat sätt. Men jag har bra kontakter i de flesta klubbar idag. Och som du säger, många av mina gamla kompisar och spelare är ju verksamma i SHL och Allsvenskan idag. Så att det gör ju det hela ännu roligare.
Men ur dina allsvenska sportchefsögon då, hur ser du på SSK? För om man pratar 00-talet, då är de egentligen uppe i högsta serien, elitserien som det hette då, under i princip alla år. Det är något år de åker ur, men då studsar de tillbaka. Sen 10-talet här, då har det varit en lång och tuff kräftgång med bland annat ett uttag till Division 1. Hur ser du på SSK från var du står idag?
Nej, det är svårt eftersom jag inte har varit i föreningen vad som, hur det är, och det, jag vill kanske fel person att uttala mig om det också, men jag tycker Södertälje och Västerås är ganska lika varann föreningar och kanske har gjort en liten liknande resa också någonstans, så det är det jag kan liksom känna så här om man blickar på det utifrån. Så att det finns en otrolig historia, och de har ju liksom större kanske historia på vissa sätt med lite SM-guld och sådana saker än vad Västerås har, så att jag tycker vi är ganska lika någonstans och har gjort en likadan resa som jag sa. Så att nu står vi i samma serie och slåss om samma mål förmodligen. Så att det är häftigt.
Och ni kanske ska tillhöra högsta serien egentligen, om man ser traditionsenligt och historiskt.
Ja, så är det. Om jag skulle få tycka och välja, så är det klart att jag skulle absolut tycka att absolut Västerås framförallt skulle vara där.
Nej, jag behöver inte ens komma ihåg öppettiderna. Är jag vaken så har de öppet.
ICA Kvantum Nacksta, lite öppnare.
Vänta inte på ett mirakel. Kom till oss på Eurokakel. Badrum, mega, bastu och spa. Vi hjälper dig idag.
Din största motgång?
Nej, men det är väl när vi åkte ur med Västerås, såklart. Det är väl det som är den tyngsta, om man ser det rent sportsligt så då.
Och det är säsongen 16-17. Du är assisterande sportchef till Andreas Äpplet Appelgren. Hur stort ansvar kände du då?
Det är klart att du känner ju en delaktighet. Jag menar, du är ju där nere varje dag. Jag och Äpplet satt ju varje dag liksom, i och med att vi hade samma kontor, förstår du. Så att det är klart att du känner ju en delaktighet i det på något sätt. Och så att sen var du kanske inte liksom direkt där och påverkade de yttersta besluten och sådana saker. Men du är ju en del av det, så det är klart att du tar ju åt och din beskärda del i det hela. Så att det är klart att det blir jäkligt tungt.
Om du ska peka på en faktor eller orsak till att det blev som det blev, vad ser du då?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror att där och då så var det ju såklart att vi åkte ju på året innan från ingenstans en ekonomisk smäll. Man trodde bara liksom att det var ordning och reda, att vi var så nära redo för SHL som det bara gick. Och sen kommer det en smäll där vi helt plötsligt är backen 6-7 miljoner från åker på en rekonstruktion och någonstans där, och får ju liksom kliver in nästa år då när Äpplet kommer med i stort sett en full trupp och inte så mycket att göra heller och inga pengar att göra någonting.
Så hörde du ser rubrikerna från 99.00 då liksom i bakgrunden, nu händer det här igen.
Nej, alltså det vet jag liksom, det tror jag inte, man så tänker ju inte. Det har ju liksom någonstans, så där ju, har ju en jäkla driv och tro på det vi gör någonstans. Sen kom den här klassiska spiralen någonstans, när det kommer in under hösten och man känner liksom att man ändrar saker, man gör saker, men det liksom, du får inte fäste på något sätt och då blir det tufft. Sen i slutet kände det som att vi kommer fixa det. Men så är de här klassiska, var det 43 sekunder eller sånt här. Och det,
vi tänker mot Björklöven nu i sista omgången.
Ja, exakt. Och att det avgörs där och då är ju helt galet på något sätt. Så att där var det ju rullgardin ner på riktigt.
Men ni går från att vara ett topplag kan man säga. Att man alltid har ansett Vik vara ett allsvenskt toppgäng. Och sen blir det andra... Blev det andra förväntningar på er 16-17 känner du? Eller levde det kvar på något sätt att det fanns en press på att ni borde leverera bättre än vad ni gjorde då?
Nej, men det är väl klart att klubbmärket är ju stort, historien är ju stor. Så det är klart att det är ju ingen som förknippar kanske Västerås med att ska vara involverad i bottenstriden. Så den har du ju med dig såklart i det. Och jag tror det var väl det som tyngde lite grann när säsongen klev in. Att det fanns ju otrolig press och det finns ju en kravbild på klubben och sådana saker, men någonstans så var vi ju inte bättre alltså, på något sätt, och det, tyvärr så föll vi ju på målsnöret kan man ju verkligen säga.
Ja, och det var ju turbulent och Christer Olsson och Tony Sabel får lämna och sen väljer Christer Olsson att kliva av sitt uppdrag och Pannaren som nu finns med idag kliver in, lyckas inte hålla klubben kvar. Hur mycket störde det där tror du?
Ja, där kan man ju aldrig vända och vrida. Det var ett beslut styrelsen tog där och då, och rätt eller fel. Alltså de kände väl att någonstans ville de agera. Så att jag har svårt att sätta någon värdering i dem, det var rätt eller fel någonstans. Men ja, det var ett tufft läge såklart för Thomas att komma in i också. Och Christer hoppar av och jag har ju full respekt för att han sympatiserar med Tony liksom och så där. Det blir liksom ingen bra, det är ingen bra någonstans. Det är bara en obehaglig situation egentligen rätt igenom. Utan jag tror liksom att det blir ju panik tror jag generellt. Och det är det här jag var lite inne på tidigare. Det här gäller liksom att någonstans man måste ha med en beredskap för det här hela tiden, så att du kan liksom inte komma som en chock så fort det går dåligt att shit, hur fan ska vi agera, utan det måste vi ha en plan för att det här, så här måste vi göra om det går så här och så här, och det är någonting som vi diskuterar i Vik idag.
Tony Sabel i Norrköping och Vita Hästen nu och Christer Olsson assisterande i Örebro. Har du pratat med dem? Har du kontakt med dem? Eller är det lite stelt?
Nej, men
den
det är
tiden?
Inget. Jag har liksom, man säger så här, nu har vi aldrig umgås eller känt varandra på det sättet så. Men jag är jätteglad för deras skull att de har de här jobben. Och jag menar, har jag haft några frågor kring några spelare som de har insikt på, så har jag. Så det finns liksom inga hard feelings där. Det är ju en sån här bransch vi lever i någonstans. Som jag sa tidigare, det är ju en resultatstyrd bransch någonstans. Och jag var ju inte liksom delaktig i de besluten på något sätt. Så att nej, men det tror jag ingenting. Nu är de tillbaka in i det och nu får vi möta Tony här i Vita Hästen, så det ska bli häftigt.
Äpplet då, hur var det att jobba med honom? Han gick sedan vidare just till SSK som vi var inne på.
Och nej, men det, Äpplet är en fantastisk människa. Och det var väl kanske en känna som kanske var det tyngsta för mig personligen att det blev som det blev. För att vi jobbade, det kändes, vi hade byggt upp, vi kände inte varandra alls innan. Utan vi hamnade in och som jag sa, vi satt ju dagligen mer eller mindre och pratade och diskuterade och sådana saker. Och sen kom den här situationen nästan när vi ställs mot varann på slutet. Och den var ju så här konstig på något sätt. Och sen slutade det med liksom att föreningen då väljer att gå för mig. Och där kändes det nästan som att man svek Äpplet. Så det där var liksom en lite konstig situation. Och nu har jag och Äpplet träffats efter det här. Så idag är det liksom inga konstigheter i det. Men det kanske inte ens har varit någon konstighet. Det var bara med jag som hade en personlig olöst känsla kring det. För jag tyckte liksom att...
Ja, hur var det att ställas mot en kompis i det läget? Det är en position ni tävlar om man ska säga så.
Ja, men det är den jag menar. Den blir lite olustig. Och så. Det blir liksom... så att den tyckte jag var lite jobbig faktiskt ett tag. Men sen när jag träffade Apple och vi har väl inte lyft den frågan. Jag tror båda kanske kände lite grann likadant. Att vi gillar nog varandra båda två. Men det var en konstig situation där och då. Så att... men det var då...
Din favoritplats?
Jag har nog många favoritplatser. Jag har nog ingen sådär. Men ska jag säga någon sån här där plats där liksom kan vara mig själv. Det är nog i mina föräldrars stuga då. Det där är harmonifullt ut.
Var ligger den?
Ligger vid Åmänningen mellan Visbo och Fagersta.
Så det är dit du åker när du ska koppla av nu när du har satt upp en då?
Ja, jag har nog generellt sett de andra åren när jag har suttit på bryggan där och satt i en del samtal och byggt några. Nu är ju truppen klar redan så jag kanske kan få hel semestern här där uppe. Så att, nej, men det är sån här litet andningshål och det tror jag man behöver. Så att, det brukar jag och min fru Jeanette och hunden, vi brukar bränna upp och så fort det brukar barnen allihopa komma upp när möjligheten ges. Så att det är en sån här liten andningshål för hela familjen.
Kanske blir lite fiske vid den där bryggan den här sommaren istället för telefonsamtal då.
Ja, nu är jag oduglig på att fiska i och för sig, men jag kan ju titta på när någon annan gör.
Bra brygga nu till nästa punkt i faktarutan. En okänd talang. Om det inte är fisket, vad är det då?
Jag har väl ingen talang. Nej, jag vet faktiskt inte. En okänd talang, det har jag ingen aning om faktiskt. Om jag har någon så här okänd talang.
Det får bli pass på den frågan. Ja. Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Ja, den är svår. Den är ju, det är ju samma sak där. Det är ju så styrt. Den är ju resultatstyrd också, som man säger så. Så att, jag menar, det är klart, tittar de sista åren så har väl Evertsson gjort det fantastiskt bra i Växjö. Så, men sen tror jag att det finns många bra, många sunda. Jag tycker jag har kontakt med många av dem och jag tycker det är jäkligt bra personer och som har bra värdering och är beredd att jobba hårt för att liksom få framgång. Så att så är svårt att pricka ut någon enskild.
Du har ingen förebild som du kanske blickar upp mot och känner att ja, men det han gör regelbundet vardagligen skulle jag också vilja göra?
Nej, men jag försöker nog plocka lite influenser från allt möjligt. Det är väl lite så man jobbar och det är väl lite så man har fått byggt allt det här egentligen när man fick ansvaret för det här. Det var ju liksom att skapa någonting utifrån vad tror jag på. Både hur vi ska agera sportsligt och hur vi vill uppfattas som förening. Och det är väl någonting som jag tycker är mitt inne i den processen. Att liksom utveckla mig själv i min roll som sportchef. Och det är klart att jag är inte dummare än att jag tittar på vad andra klubbar gör och sådana saker. Så att varför uppfinna hjulet en gång till?
En klubb du inte gillar?
Jag är så jäkla tråkig sådär. Alltså jag har ingenting sådär som jag ogillar. Eller, nej, det får jag nog passa på den. Alltså.
Din bästa värvning?
Ja, jag hoppas att det är någon som jag har gjort här i år. Men så här långt så måste jag väl säga Samuel Ersson.
Ja, det kan jag tänka mig. Plocka från J20 Brynäs och så blir han allsvenskans MVP och bästa målvakt. Kände du redan under sommaren 2018 blir det ju att ja, det här är en talang utöver det vanliga? Eller var det en form av chansning?
Nej, det var nog en kombo i det hela liksom, någonstans. Jag visste ju att det var en supertalang och jag hade ju liksom en bra dialog med folk och även våran målvaktstränare Patrik Sjöström i det här. Så att, sen att det skulle bli en sån här lyckoträff, att det skulle smälla, det hade man väl liksom inte vågat drömt om. Men jag kände nog att han kommer nog vara med och absolut kunna sätta press på Dahlbom under resans gång då när de två gick in i det. Och sen kände vi nog alla från första veckan på is att han var här för att stå. Han var inte här för att liksom se och lära någonting. Alltså, han ville stå och det har han gjort ju till slut också.
Hur ser du på de som ska ersätta er från här då, Kruse och Myrenberg? Är det självklart att Kruse kommer stå mestadels av matcherna eller är Myrenberg också en talang utöver det vanliga som kanske kommer få allsvensk erfarenhet här?
Nej, men först och främst så måste jag känna mig jäkligt nöjd med det målvaktsparet och då har vi fått in en Kruse som är ju, han har ju säkert kunnat valt i ett SHL-lag om han har velat det, men han vill ju ha istid och ta nästa kliv också för att liksom kunna ta SHL och vara första spaden där, och där får vi in en som jag kanske tycker är, kanske var den näst bästa målvakten över serien om man säger i allsvenskan, så att den känns ju skitbra. Och jag menar, Myrenberg är ju liksom en liten ny version, nästa generations Samuel. Det kommer ju en uppsjö målvakter i varje årskull nu med kanske en handfull som är. Och där är ju Myrenberg en av dem i nästa årskull. Så att han är ju inte här heller för att stå med mössan i hand och titta på vad Kruse gör. Utan han är ju in här och vill ha så mycket matchtid det bara går. Och det är ju den här mixen som jag tror kommer bli fantastiskt bra. Det här kommer ju sporra Kruse och det kommer sporra Myrenberg. Och det kommer liksom bli en tävling och det kommer bli liksom ett jäkla driv i vardagen hos oss. För det är ju vardagen som någonstans bygger vad vi gör på matcherna. Och där, det känns, där är vi jäkligt nöjda.
Kruse hade ju intresse från flera allsvenska klubbar också. Fick ni överbetala för att få honom till Västerås?
Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Utan där är också en sån som jag tycker nästan med alla våra värvningar. Så att jag tror att man gillar det man hör. Alltså på det sättet vi jobbar. Och nu finns det ju faktiskt någonting att titta på också. Att ge resultat. Det som jag sa, de här känner ju säkert polare som spelar hos oss eller har spelat hos oss här och vet hur vi jobbar och sånt. Och det tror jag liksom har, man har inte gått till Västerås för att du får bäst betalt, utan man har gått hit för att man tror liksom på att här kan jag få en jäkligt bra.
Men du upplever att spelare kan vara så pass resonliga och känna att se till den egna utvecklingen och inte vara giriga och tänka pengar, pengar, pengar.
Absolut, det tycker jag. Och jag tycker att många, nästan de flesta av de här agenter jag jobbar med är väldigt sunda också just nu och tittar faktiskt till spelarnas utveckling. Och det är väl ingen hymla om heller, att jag menar, det är ju inte i allsvenskan de stora pengarna finns. Utan du måste ju uppåt SHL. Det är ju där någonstans du kan tjäna pengar. Så att det är ju klart att här börjar både agenter och spelare förstå att det kanske är bättre för mig att ta ett år till i hockeyallsvenskan för att kunna liksom ta nästa kliv in och vara mer redo för ett SHL. För att kunna etablera med SHL och kunna tjäna kanske då större pengar om man har det. Så att det tycker jag nog att branschen börjar bli bättre i de flesta fall.
Vad ligger ni i spelarbudget den här säsongen som kommer?
Ja, jag kan inte gå in exakta summor, men den kommande säsongen så kommer vi att hamna någonstans runt 9,5-10 miljoner i spelarbudget.
Och det är inklusive sociala avgifter?
Det är inklusive allt, IUP och alltihop.
Och är ledarstaben inräknad eller är den utöver?
Nej, det här det är spelartruppen. Så att vi ligger på runt 9,5 miljoner.
Skriver ni 9 månaders kontrakt eller är det 12 månader?
Nej, vi har ju valt att jobba 12 månader då. Vi tycker att det är möjligheten att kunna få hit dem och jobba med dem. Och det är ju det spelarna helst vill. Vi tycker väl det känns mest proffsigt. Och vi har valt att liksom värdera, att liksom lägga det fokuset. Så vi har väl alla spelare idag, förutom Kelsey som kommer in nu då, på 12 månader. Och det tycker jag är ett steg för föreningen också, att vi är på rätt väg.
Vi pratade om engagemang hos personer runt omkring Vik och Västerås idrottsliv. Att ha fått in, eller hur har det sett ut med externa sponsorer kring de här värvningarna? Har ni fått medel till att kunna krydda avtal med de här spelarna som ni har fått in?
Ja, vi gjorde ju en liten sån grej. Jag gick ut till en dryg handfull, eller vad ska man säga, det var väl ett dussin sponsorer som är oss väldigt nära och brinner och engagerade och vill vara med och hjälpa till när det är något speciellt, och sa att vi kanske kommer behöva ha lite externt utöver den budget jag har för att kanske kunna ha den här sista tippen, att kunna liksom få in någon av de här spetsarna. Och det fick vi ett otroligt bra gehör. Jag tror jag ringde till 12 företag och alla 12 var beredda att haka på. Så att jag skapade mig liksom en liten peng där på 24 timmar som gjorde att vi har liksom kunnat
knyta till jobbat, oss. Rappt jobbat måste jag säga.
Ja, det var lite häftigt. Men det visar ju också att, liksom att man tror på det vi gör och att det finns ett intresse och sånt här. Och det tycker jag är generellt i stan just nu. Det pratas hockey, det är otroligt positivt kring hockeyn. Och jag tycker att allt ifrån att vi behöver lägenheter till vad vi nu behöver och vi ringer runt, så har man en helt annan bild på föreningen just nu. Man vill vara med och hjälpa till och sådana saker. Så att peppar peppar, men det är jäkligt kul och positivt och energigivande att jobba i Västerås just nu.
Finns det några sedlar eller mynt kvar i den där pengarkistan och kanske en undersäsongen värvning?
Nej, nu är det nog nästan till tom, så att jag kommer inte ta in någonting nu, utan ska vi agera någonting i höst så får vi bygga en ny kaka.
Din sämsta värvning?
Oj. Nej, jag vet inte, det är ju svårt att hänga ut någon, det vill jag inte göra heller i det, men jag tycker liksom inte vi har missat så på sådär jättemånga. Jag kan inte säga att jag har gjort någon man säger, fatalt dålig värmning sådär. Sen är det väl allting är väl bättre och sämre, det beror ju på vad man utgår ifrån, men
om jag slänger upp Chris Lankov som ni värvade in där i 16-17
säsongen. Ja, han var ju delaktig i den på ett sätt. Så att det kan jag väl säga då, att det var väl såklart en mindre lyckad värvning. Om man ska säga något som jag varit involverad i, så får jag väl säga den. Sen kan jag väl säga också att det jag tror folk inte förstår, det är så här att det finns inte så mycket spelare ute på marknaden. Tittar du på det året som jag var i då, så vet jag, det fanns ju typ ingenting. Vi fick ju leta och brotta stenar nere liksom någonstans där vi inte trodde vi skulle behöva börja titta för att hitta en spelare. Och det är ju det som är risken ibland när du liksom jobbar med kanske den här supporterpotten och de här bitarna. De kräver ju en spelare att det ska in någonting. Och i det att de förstår ju inte kanske hur marknaden ser ut. Att det finns liksom inte den här spelaren som de tror ska komma in. Och där var väl kanske Chris i det fallet en spelare som man har jätteförväntningar. Det kommer en transatlant, han kommer därifrån, man målar upp superförväntningar och sen fick inte han ut egentligen någonting. Han ville, försökte, men det är små marginaler och han lyckades inte här. Så att det är väl klart att det var ju ingen lyckad värvning.
Märkligaste detaljen du har skrivit in i ett kontrakt?
Vi har ju inte, vad är skittråkigt. Nej, vi har inga direkta konstiga detaljer. Vi jobbar med väldigt simpla kontrakt, om man ska vara helt ärlig. Så att,
vad innebär det för en som sitter utifrån och inte vet exakt hur kontrakt skrivs?
Nej, men vi jobbar ganska, jag vet inte hur de andra klubbarna gör, men vi jobbar med ganska tydligt. Du har en lön och sen har du kanske eventuellt en bonus då, om vi går upp i ett SHL och det kan vara någon, allting vi har är för lag. Jag har inte någon bonus för individuella prestationer med mål, assist och poäng och sådana saker. Utan har vi någon bonus, så är den lagstyrd helt enkelt.
Vi har liksom inte skrivit in en liten fakt eller en ruta där det står att årsförbrukning av Nocco skulle jag vilja ha, annars skulle jag inte få det kontraktet.
Nej, det har jag faktiskt ingenting, men det ska bli spännande när den kommer.
Har alla spelare SHL-klausuler eller i dagens hockey?
SHL-klausul behöver du inte ha, för SHL plockar det de vill ha i alla fall.
Ja.
Så att jag menar, det finns ingenting.
Klausul för utomlands då?
Jag har ingenting hos mig som säger att någon kan lämna för utlandet. Så. Sen, det som jag sa, jag kan ju bara tala för hur vi jobbar, men nej, hos mig är det nog relativt raka och enkla kontrakt.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Oj. Det finns ju många, helt enkelt. Det tycker jag. Jag har väl ingen sådär som tittar på en person, utan jag kan nog fånga liksom... Jag gillar folk som jobbar med driv och engagemang i det man gör. Alltså en passion för det man håller på med. Och det finns ju väldigt många som gör. Det tror jag liksom de flesta mer eller mindre gör på den här nivån. Men nej, men jag har ingen sådär som jag, det här är min mentor eller den här jag lutar mig mot, utan jag vill någonstans skapa mig själv på något sätt och ta lite influenser ifrån alla olika ledare och spelare och sådana saker. Men det jag kommer fram till, det är just det här drivet och engagemanget.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag kan ju tycka att det är för jäkla mycket norr och syd bara. Det ska gå fort och det är lite spel. Det kan jag liksom, det har jag sagt förut också, det tycker jag fortfarande. Att vi skulle behöva dra ner tempot och lära oss att kanske pulsera matcherna lite mer för att få lite mer lir i spelet 5-5. Där kan jag tycka att nästan spelet i Europa ibland när jag åker och tittar kan vara nästan lite mer roligt att se på det sättet. Hockeyn i Sverige då, det är väldigt rakt. Norr, syd, pang, 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 det ska bara gå fort, 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 fort. Så det är väl någonting jag skulle tycka att vi skulle behöva fler lirare.
Jag har vissa spelartyper gått förlorade på grund av just den här inriktningen som svensk hockey kanske har tagit.
Ja, men det, jag är beredd att hålla med. Jag kan tycka själv att någonstans så har man ska, det varit ett fokus här för några år sedan att man var ute och skulle lära spelarna att gå rakt på mål och man skulle liksom de här bitarna, men
nordamerikanskt.
Nej, lite nordamerikanskt. Jag menar, jag tycker det har gått över styr. Jag tycker idag ska man stöpa en spelare. Alla ska ju se likadana ut i stort sett. Det finns liksom, du kan inte bryta mönstret. Då skulle det vara helt unikt och Elias Pettersson så bra för att liksom kunna ha utrymme att vara annorlunda på något sätt. Och det, där kan jag tycka att vi behöver liksom någonstans se över det, kan vi göra någonting annorlunda? För att jag tror att till slut kommer säkert publiken också börja tröttna på den hockey som är.
Ja, det var det jag tänkte gå in på. För i förlängningen så gynnar det väl inte produkten ishockey när alla spelar sig likadan ut och artisterna försvinner från svensk hockey. Då är det inte lika attraktivt för en supporter kanske att köpa den där säsongskortet eller den där biljetten till den där hemmamatchen.
Ja, men det är ju lite det handlar om någonstans. Idag kan vi ju nästan se de individuella skickligheten. Idag ser vi ju nästan mer i ett powerplay. Det är där det finns ett utrymme nästan för spelare att kunna göra någonting på ett annat sätt. Så att det är väl det jag kan tycka att man kanske då ska ändra heller. Liksom, om jag skulle få göra någonting skulle jag vilja liksom kanske pulsera matchen och få in fler lirare i hockeyn.
Ett lag du gärna vill bli sportchef i?
Ja, det skulle väl vara typ Rangers eller Tampa Bay hade varit ganska fint. Så att ja, i Sverige har jag liksom inget annat just nu. Det är ju liksom Västerås som är fokus. Sen är väl det. Sen kanske man kan ta något sådär nere i Schweiz då, kanske om några år. Jag kanske skulle vara nere i Lugano eller något sånt där. Det hade varit rätt nice.
Ja, men lockas du av något utlandsäventyr även som ledare? Att du fick blodad tand efter...
Ja, men jag trivdes fantastiskt bra. Både nere i Tyskland och i Österrike när vi var i Innsbruck en säsong. Så att jag trivdes jäkligt bra. Så att jag... Det är väl liksom ingenting som jag har så som ett mål. Nu är mitt mål att ta Västerås till SHL. Liksom. Det är mitt huvudmål här och nu. Men om man skulle få blicka fram kanske det här en 3-5 år eller någonting och säga att vi har lyckats ta klubben till SHL och vi etablerar en SHL och man känner att nu kanske det är dags att klubben behöver göra någonting annat. Att man kanske har gjort det så pass bra så att det skulle finnas något intresse nere i Europa då, i det fallet. Och då skulle jag nog absolut inte vara främmande för det.
Där är du om 10 år.
Ja, du, jag hoppas väl här och nu att jag håller på med ishockey i någon liknande roll i någon klubb som har ambitioner. Sen om det är i vilken världsdel, det får vi se.
Är den närliggande drömmen att ta upp Västerås till SHL och etablera Vik där?
Mm.
Är det det som du drömmer om mest just nu?
Ja, eller ja, det gör jag framförallt, alltså drömmer om, men alltså det känns ju såklart att man har... Man vet ju hur mycket hockeyn betyder för Västerås. Jag tycker liksom att vi är någonting bra på spåren och det känns som att vi kommer bra som förening nu också och bygger här. Gör vi bara noga nu att tåla mod och gör rätt saker så känns det som att vi kommer att vara med och tävla om en plats i SHL. Sen om det sker redan i år, men liksom, ja, jag utgår ifrån att vi kommer vara med och tävla skarpt inom några år mot ett SHL. Så att ju snabbare ju bättre såklart.
Om jag säger... Blir inte Vik topp 4 är ett misslyckande? Vad säger du då?
Ett misslyckande kan jag nog inte säga, men jag skulle gärna se oss topp 4 såklart.
Men vad, har ni någon uttalad målsättning i dagsläget nu när truppen är satt?
Nej, det är ingenting som är satt. Det är kanske någonting som egentligen ska komma från styrelsen i en dialog som vi har. Utan jag är lite så där, man ska ha målsättningar. Jag menar, det är ju lätt att säga att vi ska komma och tävla om plats 1 eller 2 eller vi ska komma topp 4. Det är ju egentligen mer därför att då har ju folk någonting att bara haka upp sig på egentligen. Och det, jag förstår inte varför. Vi vill mot ett SHL, det var vi tydliga med. Vi förstår vad det krävs, men sen om vi kommer 8 år och tar den vägen och börjar tävla om ett SHL så spelar det ingen roll egentligen. Så att, nej, utan det, ja, målet är att topp 8 kan vi säga är väl absolut ett mål. För då får vi, har vi chansen fortfarande att ta oss vidare.
Pratar ni inom ledartrojkan att bli bättre än förra säsongen som grupp?
Ja, men det är klart att vi vill bli bättre. Vi vill, alla som håller på med det här vill ju hela tiden bli bättre. Det är väl oavsett om du personligen eller med gruppen. Och jag menar, det är därför man är i det här. Det är för att jag älskar att utveckla och jobba med människor. Både individer och utveckla dem och jobba dem med en grupp och få dem att bli bättre. Så att det är väl klart att vi vill göra saker bättre i år än vad vi gjorde förra året.
Är den här truppen, som du ser det, i dagsläget innan jag börjar spela matcher, bättre än den trupp som slutade trea?
Jag kan nog känna att den här truppen någonstans känns mer solid rakt igenom än vad den truppen vi kanske avslutade säsongen med.
Och om du får, kanske avslutningsvis här då, lista någon spelare som du tror kommer vara ett utropstecken à la Samuel Ersson?
Ja... Jag tror att vi kommer att flera spelare där. Det är liksom så. Det är så jag känner. Men
det var ju många som var utropstecken den gången säsongen, ska vi också säga. Med...
Ja, jo, såklart. Det var det ju. Men att, nej, men jag tror att en spelare som Daniel Örn tror jag kommer ha en fantastisk utveckling nästa år. Jag tror att det finns någon dimension till i honom. Få i lite jävlar namn och tävla 110% hela tiden, då tror jag det är en riktigt, riktigt bra spelare.
Podden har där gått till sitt slut och då ska du få faktiskt välja en låt som vi ska avrunda det här avsnittet med. Har du något top of mind?
Oj, musik är väl ingenting sådär som jag är någon sån här überfreak av på något vänster. Men ja, ta någon sån här Viva la vida med Coldplay då, den är lite framåt.
Ingen hockey, jag tror du skulle ta någon riktig hockeydänga, något AC/DC-aktigt, men vi kör Coldplay alltså.
Ja, ja, jag vet, som jag sa, jag är inget musikfreak sådär, men ja, kör den då, man ska välja någonting.
Jättekul att få sitta här en timme och prata med dig, Patrik. Jag uppskattar det. Jag hoppas att alla som har lyssnat på det här uppskattar också.
Ja, tack själv.
Och då blir det Viva la vida med Coldplay som vi avslutar det programmet med. Då var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer, ICA Quantum Nacksta, som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar, då är det Eurokakel ni ska vända er till, för de är ju experter på kakel och klinker.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.